Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, kära poddlyssnare. I dagens avsnitt möter vi Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum i Stockholm. Hon hamnade år 2018 på tidningen Fokus lista över Kultursveriges 75 mäktigaste personer. När Nationalmuseum öppnade på nytt 2018 efter 5 års renovering höjdes kritiska röster som menade att museet fått en tydlig politisk inriktning då konstverk presenteras genom samtidens ideologiska filter. Utgångspunkten för dagens samtal är Nationalmuseums roll i samhället. Ska ett konstmuseum delta i den politiska debatten? Och hur påverkar det i så fall konstupplevelsen? Hur objektivt kan konst presenteras? Och vad är egentligen museets roll när det gäller att undervisa besökaren? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Susanna Pettersson till Bildningskomplexet.
Tack.
Låt oss börja med Nationalmuseums huvudsakliga uppgift. Vad är den?
Som du vet kanske Nationalmuseum är en av de äldsta nationalgallerier i Europa. Och jag ska börja faktiskt därifrån. Den grundades 1792, det vill säga året före Louvren grundades. Och på den tiden det var det jätteviktigt att alla såna civiliserade nationer hade samlingar som kunde visas till publiken. Och enligt upplysningens idealens bästa modeller, riktigt. Då grundades de flesta nationella museerna i olika europeiska länder. Och redan på den tiden det viktigaste uppdraget var det att visa konstens betydelse, öppna dörrar och göra konsten tillgänglig till så många besökare som möjligt. Och det håller fortfarande idag. Nationalmuseums vision i dagens läge är att Nationalmuseum är museet för alla.
Och vad innebär det mer konkret? Kan du ge något exempel på vad betyder ett museum för alla för dig?
Det är det att vi måste absolut tillgängliggöra våra fantastiska samlingarna. Det är liksom första jätteviktigt steg. Nationalmuseums samlingar består av mer än 700 000 olika objekt, konstverk, designföremål och så vidare. Oj. Och det är superviktigt att vi kan visa samlingarna, vi kan prata om dem, vi kan göra olika utställningar, publikationer, forska och så vidare. Det vill säga att allt verksamhet som har att göra med samlingarna och tillgängliggörande av dem hör till kärnan av museets uppdrag. Vi är ett kunskapscentrum, det vill säga att vi forskar. Vi går väldigt, väldigt djup i konsthistoriska frågor och forskning inom ett museum kan betyda olika saker. Det kan vara materialforskning, om man funderar på konservering till exempel. Det kan vara museologiska frågor, det kan vara konsthistorias historia eller det kan vara mer traditionellt konsthistoria, det vill säga att vi tittar på konstnärsmonografier eller att vi analyserar ett konstverk.
Så ni har forskare så knutna till er som sitter hos er eller ni samarbetar med olika lärosäten då? Eller?
Vilket två, ja precis. Och då är det liksom tredje jätteviktigt område. Gäller det att allt arbete som vi gör med våra besökare, att vi verkligen vill skapa nyfikenhet hos våra besökare av alla åldrar, med alla bakgrunder, från alla världsdelar. Och det är det som vi verkligen fokuserar på.
Så det är det reglerat någonstans att det ska vara på det sättet? Står det skrivet i någon lag eller något uppdrag från regeringen eller så?
Visst får vi uppdrag varje år från regeringen i form av regleringsbrev. Men på grund av museilagen, där finns alltid liksom en sånt viss avstånd. Det vill säga att ingen kan ingen utomstående kan säga till oss att hur denna utställningar borde vi göra till exempel. Mm.
Men vad kan det stå i ett sånt här regleringsbrev?
Det kan stå till exempel om regionalarbete eller att vi borde, så som alla andra statliga museer, ta hänsyn till barn och unga i vårt arbete och sådana saker.
Okej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tidningen Fokus, de har ju årligen en, de korar Sveriges 75 mäktigaste kulturpersonligheter. Och 2018 så hamnade du på plats 30 på den listan. Hur mycket makt har du över Nationalmuseum?
Helt formellt, ja, visst har jag makt där, för att jag är det som bokstavligen fattar allas beslut. Men att kanske det som är viktigare är det att vi som arbetar tillsammans med Nationalmuseum har möjligheten att ställa frågor, leta efter svar och försöka att göra vårt ytterst bästa att Nationalmuseums samlingar kan användas på det bästa möjliga sätt för publikens bästa. Det är så som jag ser det. Men det är den där maktfrågan, det är en sån gammal fråga som... Ja, absolut går ihop med alla museer. Tänker man till exempel just på 1800-talet, då på den tiden var det jättevanligt att man hade flera olika roller på samtidigt. Det vill säga att man kunde till exempel vara professor i konsthistoria på universitetet, man kunde leda ett museum, man kunde skriva själv konstkritik och så vidare. Det vill säga att man hade fötterna på alla möjliga fälter inom konstvärlden. Nu för tiden har vi vissa jävregler och sånt som reglerar det lite grann. Men att den frågan som Pierre Bourdieu till exempel på 60-talet lyfte fram när han skrev sina teorier om gatekeepers och så vidare. Alltså, visst är det sant nu för tiden också. Så att där finns alltid vissa sakkunniga som fattar beslut.
Mm. Utveckla lite det så att lyssnaren hänger med på det. Pierre Bourdieu och gatekeepers, vad handlar det om?
Det handlar om det att de som definierar att till exempel att vilka konstnärer köper man in till samlingarna eller konstverk. Det gäller vissa beslut och han kallade de som fattade beslut gatekeepers som hade makt på bordet. Att definiera vad det är som är bra inom konstvärlden. Och det gäller fortfarande. Det gäller nu för tiden också. Att om man nu tänker på det, att hur köper man in konst eller designföremål till olika samlingarna. Då har man ganska mycket makt genom att definiera vad det är som kvarstår. Med tanke på det att framtidens generationer som besöker samlingarna och tittar på det att vad har köpts in i den som skapar narrativen för konsthistoria. Detta sagt måste vi förstås komma ihåg att man måste alltid kunna korrigera den stora narrativen, den där berättelsen. Jag tar kvinnokonstnären som ett exempel. När man köpte konst på 1800-talet, då dominerade manliga konstnärer den där stora berättelsen. Men senare när konsthistoriker började forska konsthistoriens historia på ett bredare sätt, tog man med flera aktörer till narrativen på 1980-talet. Just där kvinnoforskningen började i den större skala. Och det hade omedelbart påverkan också på det att hur samlingarna då kompletterades genom att då köpte man in kvinnliga konstnärer. Och den fortsätter idag.
Just det, så gatekeepersna, de fungerade på ett sätt på 1800-talet och trodde att de hade hittat ett sätt att, ja, men de köpte in på sitt sätt och trodde att det liksom beskrev konsthistorien.
Mm.
Och sen så började det omvärderas då på 1900-talet.
Ja, precis. Ja,
ändra berättelsen, har jag förstått det rätt då?
Ja, och jag är själv jätteintresserad av just såna osynliga historier som gäller de största museisamlingarna. Jag har pratat med mina europeiska kollegor om behovet att börja en sån större forskningsprojekt där vi kartlägger inte bara det att vad har man faktiskt köpt in, men också då alla de där gråa zonerna, det vill säga det som har blivit utesluten. Och då frågan är det att varför?
Och vad är svaret på den frågan? Varför har de blivit uteslutna?
I vissa fall gäller det smak, och det har varierat under tiden. Alltså det är smak och trender. Vissa konstnärliga stilar har varit mer populära. Och då kan det hända att några decennier senare tycker de som efterträdare att nej, men det här är smaklöst eller funkar inte alls. Men det är också intressant att hur den varierar. Jag har ett sånt jätteroligt exempel från 1850-talet och framåt. Alltså den första chefen på South Kensington Museum i London, nuvarande Victoria Albert Museum. Han hette Sir Henry Cole. Och han hade en sån vision att han verkligen vill uppfostra hela nationen. Och han tyckte att alla engelsmän måste lära sig att vara i god smak. Och därför grundade han en så kallad Chamber of Horrors. Där han visade alla sina äckliga föremål som ingen borde även tänka på att köpa. Kunde man göra något sånt idag? Absolut inte. Men jag tycker att det var en ganska sånt bold initiative på den tiden.
Det låter som att det skulle kunna få ett motsatt effekt också. Att folk faktiskt vill, det är det man vill gå och se. Det låter som en väldigt intressant utställning att gå och titta på.
Ja, och samtida forskare förstås, de har tittat på Chamber of Horrors med stor nyfikenhet. Precis därför att då det var en sån skolklassexempel av vad tyckte man på den tiden att inte representera den liksom en god smak. Men från dagens perspektiv, det är faktiskt jätteintressant att titta på just sådana föremål och fundera på att varför blev det så.
Mm. Så att när Nationalmuseums besökare kommer dit idag, hur mycket av samlingen som vi ser där är präglad av din smak och din berättelse?
Jag har jobbat här inte ens 2 år. Så att min fingertryck är jätteliten. Och så måste det också vara. Med tanke på samlingens lång historia, som sagt, alltså museet grundades 1792 och det har hänt massor. När det gäller vad jag gör så att mitt ansvar förstås är att jag tittar på de större linjer och till exempel utställningstema lyfter vi fram hurdana frågor med tanke på konsthistorias historia diskuterar vi och hur Nationalmuseums röst i samhället syns och hörs.
Låt oss gå in på frågan om hur ni presenterar och kategoriserar er konst. Den har ju varit, sen ni öppnade så har det varit föremål för en del debatt och så. Jag är bara intresserad, kan du berätta för mig hur har man resonerat när man presenterar och kategoriserar konsten?
Ja, jag skulle gärna börja därifrån att den där vanligaste tanken när man analyserar nationalgallerier eller liknande, liksom stora museer, är det att de är objektiva. Att de liksom berättar konsthistoria som det har nu blivit. Men det är förstås det är inte alls sant. Allt vad man ser på museerna har att göra med subjektiva val. Det är alltid någon bakom utställningens liksom manuskript. Eller vi kan berätta på detaljnivå att varför vissa konstverk har blivit förvärva och så vidare. När vi tittar på Nationalmuseums samlingspresentation som börjar från 1500-talet och tar oss till våra dagar med tanke på design. Med konsten är det så att vi har liksom det där att Nationalmuseum tar oss till början 1900-talet ungefär och därefter är det moderna museet som är ansvarig. Men att den här stora berättelsen har nu skapats så att för det första konstverk och designföremål visas tillsammans. För det andra det är svenska, det vill säga inhemska och utländska konstnärer som visas också tillsammans. Så att det är konstens stora berättelse som visas. Hur enskilda val angår det att vilka konstverk visar vi i det här sammanhanget har gjorts i så att våra sakkunniga som arbetar med 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och så vidare, de har arbetat med sina ansvarsområden och vissa utställningssalar. Det vill säga att bakom den där stora berättelsen som visas finns flera sakkunniga som har arbetat med enskilda val och vilka konstverk och designföremål visas. Och därtill absolut alltså vad vi berättar angående enskilda konstverk, det vill säga etiketter eller texter som visas antingen på plats eller på alltså den där appen som kan laddas till telefonen, så att det är också sakkunniga som har arbetat med dem.
Just det. Så att det är dels att man kan gå rent årtal eller århundrade, men man kan börja på 1500-talet så kan man liksom vandra sig framåt i tiden till 1900-talet.
Mm, stämmer. Mm.
Men som jag förstår också, som du säger och som jag också har sett där, då, det är att de olika konstformerna, alltså design och skulpturer och tavlor är lite hopklumpade. Kanske ett klumpigt uttryck av mig, men de är liksom, hur har man tänkt där? Man har liksom kategoriserat också olika konstformer.
Nu hänger jag inte helt med. Så att vad menar du med kategorisering i sig?
Man skulle kunna tänka sig att man har design i en kategori. Nu är det väl så att nu är måleri...
Förstår jag. Ja. Ja, just det att man, det har varit traditionen att man har också att man har visat till exempel att här har vi designhistoria. Den här delen av byggnaden ägnas till fransk måleri till exempel.
Precis,
eller att italienska stora mästare. Men det är ganska gammaldags. Alltså man brukade göra så på 1800-talet. Det var... På den tiden tyckte man att så här måste konsthistorien berättas. Men det har förändrats och från dagens perspektiv är det mycket, mycket viktigare att man får en sån helhetsbild. Därför att konstnärerna som skapade konstverk, till exempel på 1800-talet, de kände inga geografiska gränser. De arbetade... Till exempel svenska konstnärer, de bodde i Paris och målade där och reste hem och målade lite här och fortsatte resa. Och den där dialogen med internationella kollegor var oerhört viktig. Och det vill vi också visa, att där finns det där, den där dialogen. Och samma gäller också 1600-talet och även 1500-talet, att man inte arbetar i någon slags... isolation typ.
Just det, att de olika konstnärerna och olika konstformerna möttes vid den här epoken och
absolut
färgade varandra och tog intryck av varandra. Och det, är det så man också då har försökt kategorisera och se att man ska se hur de här olika strömningarna i samhället vid en viss tid påverkade varandra?
Ja, absolut.
Ja. När ni öppnade då i oktober 2018, när ni öppnade på nytt då efter en 5 års renovering, så var det ju en ganska stor debatt i tidningarna kring just det här, ja, men hur man hade valt att presentera konsten och så, att det lyftes röster, kritiska röster kring att det var en politisk och ideologisk framtoning i presentationen. Kommer du ihåg vad man tog upp i samband med det här?
Det var ett år efter vi öppnade och då alltså kritiken gällde faktiskt vissa etiketter just på 1800-talets gallerier och att rollen av kvinnliga konstnärer och deras feministiska tolkningar. Som jag ser det, att det är oerhört viktigt att Nationalmuseum kan också lyfta fram olika riktlinjer inom konstvetenskapliga studier. Det vill säga att synvinklar och det, om jag tar ett exempel från ett annat land, Storbritannien där jag bodde i flera år. Att vad jag absolut gillade var det att även tidningar kunde publicera 2 artiklar av samma ämne med 2 helt olika synvinklar. Och det är kanske lite det vad jag är ute efter, att även Nationalmuseum och likadana liksom stora museiinstitutioner måste ge utrymme för det, att vi serverar olika synvinklar av och nyaste forskning. Det kan ha att göra med genusforskning eller olika teorier eller sånt. Men att där finns utgångspunkter för debatt, och debatt är alltid bra.
Mm. Precis som du säger, det jag vill minnas flera av de här artiklarna också då, som jag läste innan du och jag träffades, så pratade man om just det, 1800-talet. Ni hade väl från 1870 till 1910, tror jag det var en tidslinje som man har tagit fram, där flera av Carl Larssons tavlor, att man har liksom lyft upp ett genusbudskap om att han var en levde under patriarkala könsroller, och att istället för att prata om hans måleri så har man pratat om honom som en inte särskilt genusmedveten man. Och då säger rösterna, hör det hemma på ett nationalmuseum? Vill du kommentera det?
Alla olika synvinklar hör hemma på Nationalmuseum, det tycker jag. Och det är också enligt vår vision, liksom museet för alla. Det ska vara alltså fel att försöka att berätta den enda sanningen. Därför att där finns inte det enda sättet att berätta konstens historia eller lyfta fram olika synvinklar. Där finns flera. Och det som vi nu presenterar är ett exempel.
Mm. Men det som du berättade innan här med att ett museum är aldrig neutralt. Det går inte att vara neutralt, utan det finns en subjektivitet. Är det ett medvetet val från er sida här att ändå belysa de, ja, men i det här fallet då, genusaspekterna som man har glömt att göra?
Ja,
så att det finns ändå, förstå mig rätt, men det finns en ideologisk tanke bakom.
Ja, absolut.
Mm.
Och jag själv tycker att vi måste också. Om vi inte gör det, vem är det som gör det? Så att det där, till exempel just genusperspektivet, är otroligt viktigt för att förstå konstens historia. För att förstå det där, att varför till exempel vissa konstnärer blev viktigare än de andra och så vidare. Och där finns många exempel, till exempel konstnärspar som jobbade tillsammans. Men i de flesta fall, på grund av just den där historiska situationen, var det den, alltså mannen i familjen som blev mera berömd än den där frun som jobbade liksom lika hårt och bra.
Mm. Bara en sista bit kring det, för jag kan tycka att de här etiketterna och de här skyltarna, hela den debatten kanske var lite överdriven. Det var, när man går på sina håll så kanske det är lite skriva på näsa, det är kanske lite övertydliga budskap ibland. Men som sagt, det blev en jättestor grej av det där, och jag kan tycka att det är överdrivet. Men det jag undrar däremot, för du pratar mycket om det här att det ska ändå finnas att det ska vara ett museum för alla, och att man ska lära sig också, att det handlar om ett upplysningsideal. Jag ser inte så mycket skyltar som handlar om hur konstnären har arbetat rent hantverkstekniskt och så, utan det är mer en kommentar kring samtiden och det politiska. Vill du säga någonting om det?
Mm, och det tycker jag det är jätteviktigt, att man måste komma ihåg att konsten har alltid varit en del av samhället, och konsten har alltid varit politiskt också. Vill man dela inte, men så är det. Även såna landskapsmålningar som man brukar titta på som landskap, men faktiskt de precis på 1800-talet, de var i de flesta fall, de var liksom en del av såna nationalistiska rörelser, så att man ville visa att så här ser Finland ut eller Sverige ut, och att landskaper blev liksom ett verktyg i en sån större spel, om man får säga så. Och att för att komma tillbaka till den frågan, när du säger att etiketterna till exempel skriver på näsan, då får man alltid välja att inte läsa dem. Så att det är inte det att man måste läsa varje etikett. Det är absolut helt okej att man kommer in och tittar på våra konstverk utan att läsa någonting. Det är jättebra början. Vill man ytterligare titta på tilläggsinformation, då får man gärna göra det. Och detta sagt, det där utrymme som vi har att kommunicera vissa temor i just sådana etikettfall, det är väldigt begränsat, så att tyvärr kan vi inte berätta allt mellan jord och himmel. Oavsett att där finns många, många saker som skulle vara roliga att dela med våra besökare. När du nämnde till exempel tekniker och sånt. Det är en tema som vi brukar prata om till exempel via olika föreläsningar eller workshops och sånt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du har skrivit flera fina texter på er hemsida. Och där var det en text som jag vill att du ska kommentera lite. Det var att du menar på att ett nationalmuseum måste vara relevant. Hur är man relevant?
Ja, jag skulle börja från det att konstens betydelse för vår identitet, det är något som, och jag kommer till att hur Nationalmuseum ska vara relevant, men jag börjar från konstens betydelse för vår identitet. Som jag ser det, att nu speciellt under covid-19-tiden, så att alla har förstått att utan konst och kultur livet skulle vara jättetråkigt. Utan musik och böcker och Netflix-filmer och vad det blir. Så att vi verkligen, vi behöver konsten för att kunna analysera världen. För att kunna förstå historien. För att kunna liksom, resonera med våra egna känslor. Och den där relevansen kommer från det att hur kan vi öppna våra dörrar? Hur kan vi göra våra samlingar tillgängliga? Hur kan vi bemöta publikens krav? Och där tycker jag att vi måste vara väldigt, väldigt öppna och färdiga att genomföra en sån dialog med våra olika besökare. Det är nämligen inte så som det brukade vara på just på 1800-talet när alla museerna grundades, att man tyckte att man bara öppnade dörrar och då undervisar man alla som kommer in. Väldigt såna arroganta tankar från dagens perspektiv. Nu är det så att som jag ser det, att allas upplevelser och opinioner är lika viktiga. Så att man behöver inte vara doktorerad för att förstå konst. Inte alls. Alla har liksom möjligheter att komma in och njuta av det, vad man ser. Och speciellt i dagens värld när vi är omgivna av 100, kanske även tusentals bilder per en dag, då är det bra att komma till ett museum såsom Nationalmuseum och titta i lugn och ro sådana konstverk som har faktiskt skapat grunden för det visuella. Hur kan vi använda just det där röstesamhälle och relevansaspekten av verksamheten, då tycker jag det är viktigt. Det är jätteviktigt att vi på Nationalmuseum, men också andra stora museer runt om världen, måste kunna lyfta fram sådana samhällsviktiga frågor. Precis nu pratar vi om museernas roll som sådana demokratiska platser där kan man samlas.
Det var flera trådar där som var intressanta. Jag vill bara plocka upp det här du nämnde med att förut så var man ett museum väldigt undervisande. Kan du ge ett exempel på hur såg det ut?
Mm. Till exempel i början av 1840-talet öppnades Pinakotek i München. Pinakotek är en sån konstgalleri med målningar. Och där var regeln det att de som köpte samlingskatalogen fick gå nära målningar med katalogen i handen. De som inte köpte katalogen fick gå genom gallerierna, alltså följa såna jättelånga, vad heter det nu, mattor. Så att man liksom, att man kategoriserade besökare till olika kategorier. De som var liksom, hade avancerade behov att få information, de fick titta konstverk från närmare håll. Och de som inte till exempel hade råd att köpa katalogen eller viljan att köpa katalogen, de fick hålla lite distans. Men från dagens perspektiv, det är så att det är publiken och museet tillsammans som skapar liksom ett museum. Så att utan besökare, museet skulle vara bara en sån förråd.
Just, det här är jättefascinerande tycker jag. För då, låt oss fördjupa oss i det. För då, idag då kommer man till museet och då är det inte så att man får en katalog och ska gå, man delar upp besökare i olika kategorier. Så, utan nu, du förklarar att man ska interagera med konsten. Kan du ge ett exempel på vad det kan vara? Hur skiljer det sig från den här tiden i München?
Jag tar ett exempel från visningar. Den tidigare formaten var det att en stor auktoritet stod framför gruppen och berättade. Alltså började berätta, slutade berätta, tack och adjö. Mm. Och de som lyssnade på fick lyssna på, inga frågor. Idag är det närmare så att man använder olika tekniker. Jag tar ett exempel. Den kallas VTS, det vill säga Visual Thinking Strategy. Och då är det närmare så att det är det som visar är den som ställer frågor. Så att om du och jag nu skulle stå framför en målning, då skulle vi börja prata om det. Inte så att jag skulle berätta det att vem är konstnären och när han eller hon levde och vad konstverken nu föreställer. Men jag skulle ställa första frågan för dig. Till dig så att vad är det som du ser i målningen? Då skulle vi börja prata om det tillsammans. Och liksom samla information som du får genom att du tittar. Och jag kunde kanske kasta in några sådana tilläggsfrågor så att vi skulle tillsammans skapa den där berättelsen. Jag har den kunskapen, men att meningen är inte det att jag skulle bara liksom berätta det direkt. Och det är jätteintressant att när man har tittat på att hur man lär sig om konsten, så att den här sistnämnda tekniken är något som faktiskt är mycket effektivare. Därför att när vi tillsammans tittar på ett konstverk och upplever det och analyserar det, du kommer att säkerligen komma ihåg det mycket bättre än att om jag skulle ha bara berätta om innehållet för dig.
Mm. Spännande, jag tycker det är jättespännande att höra de här resonemangen. För det är lite också samtida här att vi gärna inte vill ha någon auktoritet som säger åt oss att så här är det. Alltså hela den här katederundervisningen värjer vi oss mot att det finns en expert som ger. Utan det är det här interaktiva. Jag har nog ändå haft bilden att man kommer till ett museum för att lära sig av dem som står över en och kan mera. För lite så måste det väl ändå fortfarande vara. Att jag tänker utifrån mig själv att jag kommer ju till museet för att det är saker jag inte kan.
Mm.
Och jag vill ju att någon ska lära ut det till mig.
Ja, men då får man välja. Alltså man kan, vi har förstås alltså många olika programpunkter. Så att vi har såna klassiska föreläsningar och då har vi workshops och då har vi visningar. Och när man beställer till exempel en sån visning, då får man själv välja eller önska att hur man vill att det nu går.
Vi ska beröra ett par frågor till bara. Och det är att du har kommenterat museerna och kulturens roll i samhället. Och i några av de texter som du har skrivit på hemsidan så nämner du här att tankesmedier, de politiska tankesmedierna, utelämnar konstens roll. Det lyser med sin frånvaro.
Mm.
Vad tycker du att konsten ska ha för roll i vårt samhälle?
Ja, det är en jätteviktig fråga. Jag har kritiserat tanken just den delen att kulturen i det större hela brukar lämnas ut. Man är van vid att prata om andra viktiga saker. Men konst och kultur som faktiskt har att göra med nästan allt i vårt samhälle av någon anledning har inte lågt i fokus. Om vi nu tar liksom konst och kultur som ett exempel, Stockholm. I Stockholm finns det 120 museer som är ett jättestort antal. Och enormt skapar liksom enormt potential för inte bara liksom inhemska och utländska turister för att börja med och näringslivet som har att göra med turismen kanske den som ett ämne som precis nu kanske inte låter högaktuellt men nära samhället. Så småningom ska tillbaka till något som liknade som det var före covid-19 får vi återkomma och analysera den delen. Men att konst och kultur har att göra med välmående, har att göra med undervisning. Pratar vi om till exempel småbarn eller gymnasieålder eller nyanlända som lär sig språket, lär sig om kultur. När jag jobbade på Ateneum, Finlands nationalgalleri, och själv tagit emot flera grupper av nyanlända. Och vi tittade tillsammans sådana alltså klassiska finska målningar. De kände igen sina hemländer genom att titta vissa föremål som var likadana. Och just alltså den känslan att via konsten kunde man verkligen skapa en sån koppling mellan två väldigt, väldigt olika kulturer kändes bra och oerhört viktig. Och det är kanske just det som fattas från den där samhälleliga forskningen, att man verkligen skulle se att kulturen är överallt, men att man kunde fokusera på det, att dess roll skulle få mer synlighet.
Mm. Alltså att de politiska tankesmedierna utelämnar den här aspekten, man tar inte upp det och det verkar inte vara viktigt, eller är det så du ser på det?
Alltså som jag ser det, ja, att när man till exempel när man tittar på framtidens megatrender. Jag tar ett exempel, alltså en sån duktig skapare av megatrendanalyser, Citra, har i flera års tid till exempel pratat om det att framtidens arbete kommer att förändras på grund av teknologiska förändringar. Och enligt Citras analys, det leder till det att människor i framtiden kommer att ha mycket mer fritid på sig. Som betyder att de måste hitta betydelsefulla saker att syssla med, att göra.
Mm.
Som skapar, från mitt perspektiv, playground för kultur.
Ja.
Men den delen har inte analyserats. Det vill säga att vad betyder det då för alla de som arbetar med kreativa branscher, som arbetar med kultur, konst och kultur. Och då är det inte absolut inte enbart museivärlden, men att alla teatrar och konserter och så vidare. Så att det är liksom jättestor paket vi pratar om. Men att den kunskapen som finns har inte tagits med i såna analyser, inte ännu.
Mm. Låt oss ta den avslutande frågan som knyter an till det som du precis nämnde med kulturens roll i samhället. Sverigedemokraterna, när man tittar på deras partiprogram, så upplever jag utifrån mitt perspektiv att de är ett av få partier som verkligen petar på detaljnivå hur konsten ska vara utformad. De styr och säger så här ska ni göra, så här ska biblioteken, så här ska böckerna vara och så här ska konsten se ut. Vad tänker du om politikens inblandning i konsten?
Jag välkomnar enskilda politiker att besöka alla kulturinstitutioner. Det är fantastiskt. Men när det gäller politisk styrning och konst och kultur, det är verkligen så no-go area. Man får inte göra det. Det är det enda svaret.
Men ser du ett hot då? För att jag tänker Louise Eriksson som är kultur... Nu blir jag jätteosäker på vad hennes titel är. Men hon har ju varit nere i Sölvesborg och haft mycket med kulturpolitiken att göra där nere. Och har haft en väldigt rejäl påverkan på vad konsten har blivit. Så hur ser du på det? Att det här kan ändras även på nationell nivå?
Ja, från Nationalmuseets perspektiv då påminner jag om museilagen. Och det garanterar att politiska beslutfattare måste liksom hålla det avståndet när det gäller innehållsmässiga frågor. Men det skulle... Alltså vi har väldigt tydliga roller så att det är oss på Nationalmuseet som bestämmer vad vi visar, vad vi forskar och hur vi arbetar med vår publik.
Mm. Historiskt har vi dock sett att sånt har ändrats så att den här lagen skulle kunna ändras. Finns det någon oro för att det politiska och konstnärliga klimatet kommer att ändras?
Ja, jag skulle välkomna en sån... Ja, jag för en sån öppen debatt om det. Men att det som inte får hända är det att kulturinstitutioner i landet skulle bli politiskt styrda. Vi har jättedåliga exempel av detta. Till exempel om vi nu funderar på det att vad är det som händer i vissa länder i Europa. Och dit vill ingen gå.
Vilka länder tänker du på då?
Jag tänker på till exempel mina kollegor i Budapest som har stora svårigheter precis nu.
Ett stort tack för din medverkan, Susanna. Det var jätteintressant att lyssna på dig.
Tack själv. Tack att du kom.
Du har lyssnat på Susanna Pettersson i avsnitt 16 av Bildningskomplexet. Jag vill be dig om en tjänst. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.